Vi ber tillsammans. Herre Jesus, tack för att vi får stå här inför ditt ord och låta dig få tala den här stunden. Tack för de ord som du har talat för så länge sedan, att de får tala till oss här idag, Herre. Helige Ande, jag ber om din närvaro och om ditt tilltal, om din välsignelse. Amen. För några veckor sedan så laddade jag ner en app på min telefon som ett litet spel att man skulle memorera alla världens huvudstäder. Det finns ju vettigare saker att memorera kanske, men jag har under en tid tyckt det varit lite roligt. Jag vet inte, kanske få kunna briljera på någon frågesport någon gång om det skulle mot förmodan komma en huvudstadsfråga. Så. Men i alla fall så visade det sig att det var mer än att bara kunna huvudstäder. Det var uppbyggt i olika nivåer. Och förutom att man skulle kunna huvudstaden så lades det till då att man skulle kunna hitta landet på kartan. Man skulle kunna landets flagga, hur mycket stor befolkning det fanns, nationsgräns och mera, så där, hur mycket som helst. Och sen så kom det något där det handlade om religionstillhörighet. Och då började jag reagera lite. Det funkade så att det kom upp ett land då, och så fick man fyra alternativ och så skulle man gissa vilken religion som majoriteten av befolkningen i det landet bekänner sig till. Och när man sen hade gissat då så fick man svaret i procent. Och det gjorde mig lite fundersam. Att det var 100% kristendom i Vatikanstaten, det kanske inte var jätteöverraskande. Inte heller att det var 99,8% islam i Somalia. Men däremot, svaret på Rumänien var 99,5% kristendom, så blev jag lite mer fundersam. Eller Sverige stod det 67,2% kristendom. Nu är det väl så att för många så handlar det kanske mest om en titel. Att det inte är en tillhörighet. För jag tänker om 99,5% av människorna i ett land verkligen följer Jesus Kristus, så tänker i alla fall jag att det kanske borde synas lite mer i landet. Eller om 67% i vårt land verkligen hade följt Jesus, så tror jag att vi hade sett det lite mer här också. Men att vara kristen, det är ju så mycket mer än bara en titel. Och Paulus, tycker jag, målar upp en fantastisk bild av det i texten som vi ska läsa här idag. Jag läser från Kolosserbrevets första kapitel, de 14 första verserna. Står det så här: från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timoteus till de heliga i Kolossai. Våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud, vår fader. Vi tackar alltid Gud, vår Herre, Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er. Ty vi har hört berättats om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga. I hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er, liksom det bär frukt och växer till i hela världen, så har det gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd och sådan den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus. Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Jag tycker det är en fantastisk inledning på ett brev. Paulus kan det där med att lägga orden rätt. Om det var våran församling som fick ett brev, vad tror ni det skulle stå i det? Paulus han skriver här att han har hört om kolossernas, säger man så, kolossernas. Han har hört om deras tro och om deras kärlek för varandra. Vad tror ni man hör om alla det heliga i Skillingaryd? Bara häromdagen så hörde jag någon som sa: åh, du är från Skillingaryd, där bor ju den här och den här personen. De gör så mycket gott. Och sådana ord tackar jag Gud för. Det är gott att höra. Paulus han är här i detta brevet. Han är väldigt noga med att tacka Gud. Att rikta sitt tack till Gud för deras tro. För Gud, han är källan till all godhet. Vad vi kan förstå och läsa oss till i Bibeln så har Paulus aldrig själv varit i Kolossai, utan troligtvis så har församlingen grundats av några som har hört Paulus predika när han var i Efesos, en stad som inte låg så långt bort. Och Paulus var där i 3 år och eftersom Paulus själv har varit med här och så ut evangeliet så vill han visa hur tacksam han är över att hans ord har slagit rot hos dem och börjat bära frukt. Eller rättare sagt som han skriver så har evangeliet burit frukt och växt till hos dem från första dagen. Likt den gjorde överlag hela den här delen av världen på den tiden. Och det är ju lite drömbilden av församlingsutveckling som vi möter här. Att evangeliet, det predikas och det snappas upp av någon eller några som tar det med hem och ger det vidare. Vilket resulterar i att fler kommer till tro och församlingen växer på flera platser samtidigt. Och nu vill Paulus, han sitter själv i fängelse när han skriver detta, så det är den möjlighet han har att han skriver ett brev för han vill hjälpa dem att vårda det som de har tagit emot. Och han vill hjälpa dem att fortsätta bära mer frukt. Vi läste om en som hette Epafras här. Han är antagligen den som har kommit till Paulus i fängelset och berättat för honom om församlingen i Kolossai. Och det han poängterar är just som Paulus skriver att han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande. Och den kärleken, det handlar ju inte bara om att de hade väldigt varma känslor för varandra. Utan vad som är betydelsefullt är att mycket av de beteendena som man kan se i världen. Som ilska och lust och lögner och med mera. Sånt som splittrar samhällen och familjer. Allt det byts ut mot mildhet och vänlighet och förlåtelse. Där man accepterar varandra som en stor familj oavsett kulturella olikheter eller olika etiska bakgrunder. Och detta är för Paulus det yttersta tecknet på att Guds verk är i skeende. Och det gör honom så tacksam. För detta sanningens ord som bär frukt hos dem, det är inte bara en ny religiös upplevelse utan det är en ny skapelse som börjar inom dem. Och 3 saker pekar han på inledningsvis. kanske tre av de mest centrala, vad ska man säga, de mest centrala kristna särdragen. Tro, hopp och kärlek. Det är ord som vi känner igen från andra delar av Bibeln. Och kanske de tre mest väsentliga delarna i att följa Kristus. Tron som sträcker sig mot Gud för att ta emot det som han ger genom Jesus Kristus. Hoppet som ser fram emot den tid då Gud ska fullborda det som han har påbörjat genom Jesus. Och kärleken som binder samman hela gemenskapen. Nu vet jag inte fullt ut hur pålitlig den statistiken jag hade uppe innan var. Men tänk om 99,5% av befolkningen i ett land som kallar sig kristna hade haft utlopp för mer av tro, hopp och kärlek i sitt liv. Tror ni inte att vi skulle se ett annat slags land då? Tänk om bara 67% av Sveriges befolkning kunde få mer utlopp av det. Men jag kanske ska börja med mig själv. Det är lätt att se på alla andra. Hur mycket utstrålar mitt liv av Guds kärlek? Men nu ska vi inte hålla på och sätta procentsiffror på oss själva. Det är inte vad det handlar om. Men Paulus och fler med honom, de har burit den här församlingen i Kolossai i bön sedan de först hörde talas om dem. Och det är viktigt och det är väsentligt. Och det är en väldigt talande bön. Och vi läste det tidigare här och jag vill läsa de raderna igen från vers 9. Halva vän versen, så står det så här: vår bön är att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Det här ser jag som något av den yttersta drivkraften i livet. Att försöka förstå mer av Gud. Att försöka kunna leva värdigt och att försöka kunna bära frukt. När jag stod och förberedde det här så lyssnade jag på lite musik. Gör det ibland. Och så kom det en sång mitt i detta som där de sjöng så här. Tar det först på engelska, så sjöng de så här: we can run straight into your arms unafraid, because every time we need you we're met by love. Vi kan orädda springa in i dina armar, för varje gång vi behöver dig så möts vi av kärlek. Det är så lätt att falla in i tankar om att Gud vill möta oss, eller att Gud möter oss dömande. Att jag måste göra det ena eller det andra för att förtjäna Guds kärlek. Men vi tar Paulus ord här igen. Han skrev vidare så här: hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Det är där vi måste börja, att tacka Gud för vad han har gjort för oss. Han har gjort oss värdiga. Han har gjort dig värdig att få del i hans rike. Jag hade satt som rubrik idag: Kristus efterföljare. Att vara kristen, det är ju att vara Kristus efterföljare. Och att vara Kristus efterföljare, tänker jag, det måste börja i att vi korrekt ser hur Kristus ser på oss. Att förstå hur Gud ser på oss. Och det tror jag vi bäst ser genom att se hur Jesus mötte olika människor. Jesus han går till äktenskapsbryterskan som precis har varit på väg att stenas. Och så säger han, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Och så går han till kvinnan som alla hånar för att hon ödslar dyr balsam på att smörja Jesu fötter. Och så säger han, se på henne. Hon har visat mig stor kärlek. Henne förlåter jag många synder. Och så går han till Petrus. Och så Petrus som nyss har förnekat honom flera gånger om. Och så säger han till Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig? Och så säger han, för mina får på bete. De gånger som Jesus möter människor på ett mer tufft och ett mer hårt sätt, det är tillfällen, eller det är människor som tror de vet allt bäst själva, som de liksom hade en klar bild för sig hur den Gud var eller hur man själv skulle vara i förhållande till Gud. De som lyfte upp sin egen person istället för Gud. Jag tänker när vi söker Gud, då får vi inte fastna i någon slags prestationsångest eller jag borde tankar. Det måste börja i att vi söker Gud för den han är och med ett öppet sinne inför hur han ser på oss. Och varför inte göra det med den bön som Paulus föreskriver här i stycket som vi nyss läste. Gud, jag ber att du ska fylla mig med kunskap om din vilja. Att med all andlig vishet och insikt för att jag ska kunna leva värdigt dig, min Herre. Och på alla sätt behaga dig med alla slags goda gärningar. Hjälp mig, Herre, att bära frukt och växa i kunskapen om dig. En fantastisk bön på många sätt och vis. Och varför inte be någon annan be den bönen över dig? Låt förbönen få bli det naturligaste i världen. För jag tror vi behöver varandra. Vi behöver stötta varandra i vår tro. Och vi behöver uppmuntra varandra i vår dagliga vandring med Jesus. Och därför skulle jag också vilja väcka tanken om basgrupper eller cellgrupper eller husförsamlingar eller vad man kallar gruppen, det är oväsentligt. En del kanske redan är med i en fungerande mindre gemenskap, men jag ville bara på det här sättet väcka tanken hos dig för att senare i vinter eller vår återkomma med en inbjudan. För jag tänker att oavsett om vi är nya i tron eller vi vill vårda den tro som vi haft sedan länge, så finns det i Paulus bön här för församlingen i Kolossai, så finns det ett gott mönster att följa. Som nykristen så har man en helt ny verklighet att anpassa sig till och att försöka samarbeta med det gudomliga som har fötts inuti igen. Och det är grunden i Paulus bön att denna nya kristna instinkt om Guds verkande i en ska bli stadigt rotad i den. En djup känsla av att de är en ny skapelse. Att de har fått ett nytt liv i gåva ifrån Gud. Men också visheten i att veta hur de ska vårda det livet och i vad som också kan skada det. Jag tänker att varje människa behöver få uppleva på djupet av sig själva att de är älskade av Gud och att han vill forma deras liv på ett nytt och vackert sätt. Jag tänker att det är grunden i den bön som Paulus ber här. Och så till det så lägger han två saker till. Och det är beteende och att bära frukt. Och jag tänker det är ofta där vi hakar upp oss på beteendefasen. Att vi får någon slags lista framför oss. Och så tänker vi att detta och detta måste jag följa, annars kommer Gud där med pekpinnen. Men det är inte alls vad Paulus vill säga här. Utan Paulus han knyter an till det som han tidigare sa om sanningens ord. Om att bära frukt. Han sa det att sanningens ord det hade burit frukt i deras församling. Och nu vill han att samma sak ska få ske i varje människa. Han vill visa att det är Guds avsikt med varje människa att den ska frodas i överflöd och få bära frukt. Jag tänker det är en så vacker bild. Samma härlighetskraft som har räddat dem ur mörkrets välde och fört dem in i Guds älskade sons rike. Samma kraft finns nu tillgänglig för att förvandla människa efter människa in i det nya liv som Kristus visar oss till. Och själva klimax på Paulus bön är att de ska lära sig konsten av tacksägelse. Det han helst vill se, vilket vi också fått ta till oss, det är en tacksamhet till Gud för allt han har gjort genom Jesus och fortsätta att göra i världen och genom oss i deras liv. Och det är Guds kraft som ska få verka i oss, som ska verka i oss till att få bära frukt. Jag tänker att det börjar med att vi får rikta vårt tack till honom. Så låt oss göra det nu. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är här tillsammans med oss. Herre Jesus, tack för allt som du har gjort för oss. Saker vi inte kan förstå, men vi vet att du gör allt för oss, Herre. Tack för att vi får på detta enkla sätt komma inför dig och bara tacka dig för att du är våran far, du är våran skapare, du är våran Herre. Tack för att du vill forma oss och du vill låta oss bära frukt, Herre. Tack för att den underbara bilden vill du förmedla till oss idag, Herre. Tack för att det finns så mycket växtkraft i dig, Herre. Amen.